Det är inspirerande att vara på Trunnagården igen för mig. Jag tror jag varit här 4 eller 5 gånger eller något sånt. Och vi ska ha några dagar tillsammans om olivträdet. Detta som vi hörde, att vi som kristna får vara inympade i olivträdet. Och vi ska låta den bibliska symboliken stå framför oss. För jag vill, när jag har skrivit om olivtillverkning, olivoljepressning, så tar jag alltid upp 4 steg. Och de där 4 stegen, de kan man faktiskt tillämpa på olivträdet och den symbolik som olivträdet står för. Olivträdet är ju en av Bibelns absolut viktigaste bilder för Israel som folk. Och när man tillreder olivolja, Getsemane, ni vet där Jesu lidande började, namnet betyder olivpress. Och det var alltså i Getsemane som man tillredde. Och det gör man i 4 steg. Först hänger man på den första pressstenen som då tynger ner så vikterna så att den krossade olivsörjan börjar sippra olja. Och den första pressningens olja, den kallas jungfruolja. Har ni köpt en olivoljeflaska i affären idag så står det ju vanligtvis virgin oil. Alltså det är den vackraste, eller den bästa. Och den klaraste också, så den är vackrast faktiskt. Den är. Och den oljan, från Getsemane, så var den helig. Den första pressningens olja fick bara användas för att tillreda bränsle till tempelljusstaken. Jag tycker det är fascinerande att här börjar Jesu lidande. Han är född av en jungfru. Och han gör ett verk som är heligt, som består inför Gud. Den andra pressningen från Getsemane, den såldes som matolja på matmarknaden i Jerusalem. Och den tredje pressningen, den såldes som bränsle till hemmets små olivoljelampor. Och sen var det bara sörjan kvar. Alltså den där krossade olivsörjan som fanns kvar. Vad gjorde man med den? Ja, jag tror alla av oss har nog kanske tvättat händerna med en olivoljetvål någon gång. Man gjorde alltså hygienprodukter. Det var processen i 4 steg i Getsemane. Olja som blev bränsle i tempelljusstaken. Olja som blev matolja på marknaden. Olja som blev bränsle till hemmets ljusstake. Och det sista, hygienprodukter som gav hjälp till den dagliga reningen. Det är ju både Israel och Jesus som får titeln: du är min son, jag har idag fött dig. Det sägs ju både om Israel som folk. Ut ur Egypten kallade jag min son. Så det finns alltså en symbolik i Israels folk som sen utlägger betydelsen i Jesu verk. Och här har det ju hänt så ofantligt mycket på slutet. Att i fjol en rad ortodoxa rabbiner, alltså inte messias troende rabbiner, utan ortodoxa rabbiner. När man säger messias troende så är det ju en rabbin som tror på Jesus som messias. Man säger ortodox så är det alltså traditionell judisk rabbin. Och i fjol höst så kom ju en grupp av ortodoxa rabbiner med ett offentligt uttalande. Att vi ser Jesus som Guds sätt att föra ut tron på den levande guden till hedna folken. Det är ett helt unikt statement. Och när då påve Franciscus kom ner till Jerusalem så hälsade han ju chefsrabbinen. Jag hälsar er, våra äldre syskon. Att det har växt fram en samtalsnivå mellan judar och kristna som öppnar för förståelse. Och det här, jag är nere väldigt mycket i Israel, ska säga lite grann om resorna jag har. Men på något sätt så anar jag att det Paulus säger i andra Korintherbrevet, teckenset, att det håller på att falla. Och det är inte till följd av kristen mission, utan på något sätt så är det som att det öppnar sig i samtal mellan kristna och judar, det som har varit fyllt av så mycket hat, så mycket smärta, så mycket förnedring, inte minst från kristna gentemot judar. Och där tycker jag att det är den, ja, nog den viktigaste saken i det Björn läste. Alltså att detta att inte förhäva sig. Att tro att man vet. Jag tror att vi ska ha en liten större ödmjukhet gentemot Guds skeende. För det är en förunderlig tid vi är inne i. Det är 2017. Det är exakt 120 år sedan den första sionistkongressen. 1897, då Theodor Herzl står i Basel och säger: idag har jag grundat den israeliska nationen. Världen kanske inte skulle tro mig om jag sa det offentligt, men om 5 år eller om 50 år så kommer världen att se. Vad hände exakt 50 år senare? FNs delningsplan, där man utgick ifrån att det ska formas ett judiskt hemland utifrån Balfour-deklarationen. Så Theodor Herzl fick alltså rätt. Han förutsåg en nation, och den 50 senare så var den ett faktum. 1967, för 50 år sedan, så blir Jerusalem en enad stad efter sexdagarskriget. Och vi får det tunga beslutet. Sen, man var ju beredd att ge land för fred. Man stod ju vid, alltså, Damaskus stadsgräns där efter de där 6 dagarna. Och man hade då tagit hela Sinai från Egypten. Och man var beredd att ge land för fred. Men så kommer de 3 starka nejen i Khartoum från Arabförbundet. Man säger nej till fred med Israel, nej till förhandling med Israel och nej till erkännande av Israel. Och det har man alltså hållit fast vid, att från arabisk sida så har man aldrig erkänt Israel. Och det är ju det som man kan tycka att inte minst vår regering skulle trycka lite mer på. Men det här gör att det är 120 år, det är 50 år, det är liksom, det är jubelår, som det heter. 50:e. Och det, ja, det darrar till lite i mig när man också ser den öppenhet som kommer. Den öppenhet att samtala. Och det var en professor, David Flusser, professor på Hebrew University, som sa: varför forskar inte vi judar omkring Jesusgestalten? För Jesus var ju jude. Han hör ju till vårt folk. Och utifrån det så kom det till ett Jesus Seminary på Hebrew University, som då har fått öppna väldigt många kristnas ögon. För när vi läser Nya testamentet så gör vi det väldigt ofta utifrån grekisk filosofisk tolkningsgrund. Inte utifrån judisk hebreisk. Det är ju, om vi tar människosynsmässigt, så finns det ett ställe i Nya testamentet, ett enda ställe, som nämner att människan består av ande, själ och kropp. Och den har vi väldigt ofta tolkat utifrån grekisk, platonsk filosofi och gjort det andliga lite högre. Alltså Platon talar ju om idévärlden som den fina. Och sen är liksom det materiella, det är då en svagt återsken av den fina idévärlden. Och så har vi fått en syn som ju ibland har varit formuleringen: människan är ande som har en själ och bor i en kropp. Liksom dutututut. Kommer man ner. Och så blir det kroppsliga, det materiella blir mindre ansett. När Paulus i första Thessalonikerbrevet 5, som är det enda stället där de här tre finns, så är jag övertygad om att han tar upp de tre för att bemöta den grekiskt filosofiska människosynen som ligger i detta. Vad är det han säger? Så att hela er ande, hela er själ och hela er kropp befinns bevarade ostraffliga när vår Herre kommer. Kan det sägas tydligare? Att vi som människor är skapade till en helhet av Gud. Och att det är helheten som ska värnas. Och om vi går vidare så har vi ju, nu ska jag säga det på en gång. Vi har 4 dagar här. Och säger ni något som, eller om jag säger något som ni tycker är kontroversiellt, så varsågod och reagera. Då kan vi samtala om det när vi äter. Och ni behöver heller inte ha samma åsikt som mig, inte alls. Men jag vill ta er med in i skriftordet. Och om möjligt få igång än mer våran egen läsning av det bibliska budskapet. Och att få igång en läsning utifrån helheten. Jag brukar ju så här lite stillsamt efterforskande ibland när jag står och undervisar: kan någon här inne berätta för mig berättelsen i 5:e Mosebok? De flesta tittar ner. Hoppas de inte tittar på mig. Och det är samma sak. Man säger: kan någon här inne berätta hur Matteus berättelse om Jesus skiljer sig från Markus? Hoppas han inte tittar på mig. Däremot, om man säger: är det någon som har en favoritvers i 5:e Mosebok? Oj, då är det en skog av händer. När man har de där små verserna som man tycker om att stryka för. Men man har inte skeendet i sin helhet. Om vi då, vi har sagt lite om människosynen, som jag menar att den har trängt in i, med hjälp av grekiskt filosofiskt synsätt, och trängt bort den judiska holistiska människosynen. Tar vi gudsbilden, så har vi en trosbekännelse som vi brukar benämna den apostoliska trosbekännelsen, som är första artikel, andra artikel och tredje artikel. Första artikeln: jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Andra artikeln. Jag tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vad gör man? Man hoppar direkt från första Mosebok, kapitel 11. Kapitel 1-11 i första Mosebok handlar om mänsklighetens skapelse, universum tillblivelse. Och sen kommer ju Abraham i kapitel 12. Det finns inte ett ord i vår trosbekännelse som tar upp det som står från första Mosebok 12 till Malaki. Utan man hoppar direkt från första Mosebok 11 till Matteus 1. Varför då? Ja, jag har ställt mig frågan. För det är oerhört väsentligt. För där har vi ju hela löftessidan, förebilden till Guds verk. Abrahams möte med Gud. Ser stjärnorna och ser sandkornen. Så ska din säd bli. Och vi säger inte ett ord om det när vi bekänner vår heliga kristna tro. Och dessutom kallar vi den apostoliska trosbekännelsen. Och var utgick apostlarna ifrån när de predikade om Jesus? Utgående från skrifterna försökte han övertyga dem att Jesus var Messias. Alltså de utgick ifrån det vi hoppar över. Det tycker jag är lite tänkvärt faktiskt. Och sen är det en ortodox rabbin som jag pratar väldigt mycket med när jag är nere. Som sa till mig: Anders, jag har inga problem att tala om Gud som far. Det gör vi på judisk mark. Och det gör väl du också. Ja, det var ju så Jesus lärde er att be, säger han. Och du vet väl att fader vår är en judisk bön. Ja, men så fortsatte han. Så är lite fundersam, säger han, lite klurig. För att, ja, ni ber ju inte. Ja, när ni läser fader vår så ber ni ju fader vår. Men annars så ber ni ju mer till Jesus och till anden. Fast när Jesus lärde lärjungarna, säger han, när ni ber så ska ni säga fader vår. Och så säger han, jag har inga problem med Gud som far. Och det vet jag att du inte har heller. Och så kom det som var för mig lite överraskande. Jag har heller inga problem med Jesus som Guds son. Och jag har heller inga problem med anden som en uppenbarelse av Gud. Där skiljer vi oss på en punkt, ska jag säga. För där vi skiljer oss, min rabbinske vän och jag, det är att när jag talar om Jesus som Guds son så talar jag om honom som helt unik. Han har kungjort för oss vem Gud är. Men då säger min rabbinske vän: Anders, jag förstår inte dock varför ni begränsar Gud till en treenig Gud. Ingen har ju kunnat förklara det ändå. Och ni säger ju ibland när ni firar nattvard, han är väldigt påläst ska ni veta, trons mysterium. Varför ska ni ha Gud på filosofisk formel när Gud är och förblir större? Och där måste jag nog själv känna att jag har fått stanna till. Och ibland levt och byggt upp min tro som om det är jag som har Gud i min hand. I min definition. Istället för att vila i att det är jag som finns i Guds hand. Att Gud är och förblir större. Och här är mötet. Och det är ju där jag... Det är lite grann sånt här jag vill ta er med. Inympade i olivträdet. Inympade i den judiska traditionen. Guds ord anförtroddes till dem, säger Paulus i Romarbrevet. De har förvaltat ordet. Du känner från barndomen de heliga skrifterna var igen du kan möta frälsningen. Det är hebreiska bibeln. Och att få lyssna, det har för mig öppnat perspektiv. Jesus säger till Petrus: allt vad du löser på jorden, det ska vara löst i himlen. Allt vad du binder på jorden, det ska vara bundet i himlen. Löse och binde nyckeln. Som vi i kristen tradition nog måste erkänna att ibland har den använts på ett sätt som har gjort människor illa. Det finns människor i våra kristna traditioner som har av en pastor, en andlig ledare, fått höra att man är bunden i sina synder. Vad är det för bakgrund? Ja, Jesus är oerhört rabbinsk när han säger det här. Läser man de rabbinska texterna så här, är ett väldigt vanligt sätt att göra någonting. Att förklara en handling som tillåten eller förbjuden. Vad är rätt att göra och vad är fel att göra? Det är alltså, när man löser något, så ja, men den här handlingen, den är rätt. Den är tillåten. Och när du binder, nej, det där ska du inte hålla på med. Det är ett rabbinskt sätt som då öppnar upp för en helt annan förståelse än vad vi har läst in i texten. Och det är det här jag känner att jag vill inte bara de här dagarna. Jag kan säga, ni får väldigt gärna innan imorgon förmiddag läsa Romarbrevet 9, 10, 11. Som vi ska gå igenom de kapitlen. Vi ska ge en vy över hela Romarbrevet och vi ska ge en vy över 9, 10, 11. Och vi ska djupdyka i kapitel 11. Så då vet ni lite grann, vi ska ha en sån där liten trestegsraket. Men inte bara den direkta textgenomgången, utan jag vill alltså ge såna här små glimtar över min egen vandring i den judiska textförståelsen. För jag brukar säga när jag föreläser att det finns ingenting som har fördjupat min personliga kristna tro så mycket som mötet med judendomen. Och så brukar jag säga, och jag är tacksam att Jesus var jud. Och det har på intet sätt gjort att jag, precis som jag sa, jag har stärkts i min tilltro till och min bekännelse av Jesus som suverän, Jesus som unik. Och jag vet att en dag ska alla knän böjas och alla tungor bekänna. Men att förståelsen för detta har berikats. För om vi fortsätter med Fader vår en stund till. Vi satt och samtalade en eftermiddag, Rabbi Moshe och jag, om Fader vår. Och så säger han, han har alltså läst Nya testamentet i 4 år. Han är rabbinutbildad och sen har han läst Nya testamentet i 4 år. Så att han, det finns inte en vers i Nya testamentet som man inte på något sätt kommenterar när man citerar det. Och då blir det väldigt roligt att samtala. Men då säger han till mig när vi var inne på Fader vår: Anders, jag upplever att ni som kristna, ni läser som det står, men ni ber inte som det står. Nej, var det intressant. Vad lägger han in i detta? Ja, ni läser: förlåt oss våra skulder. Men ni ber: förlåt mig mina skulder. För ni tänker väldigt individualistiskt som kristna. Och så kommer han. Och det här för oss judar så är det här viktigt. Och så kommer det. För ingen orkar bära sin skuld ensam. Och det tog mig djupt. Och ansvar att då bära varandra. Ett rabbinskt sätt att förklara vad ansvar är, det är att man börjar med att människan väldigt lätt bara tar ansvar för sig själv. Och så går man till Kain och Abel. Och Kains ord: ska jag ta vara på min broder? Alltså, jag vill nog med mig själv. Och sen går man till Noa. Att Gud säger till Noa: bygg en ark. Plocka med familjen. Och de är ju 8 personer. Men sen är Noa tyst, säger man. Han har inte ett ord att säga. Gud säger jag ska utplåna mänskligheten och Noa är tyst. Han tar ansvar för sin familj, men han har ju kanske ett utökat ansvar. Och så kommer man till Abraham. När Gud säger jag ska förgöra Sodom. Och Abraham går i samtal med Gud. Det kanske finns 50. Och så kommer han ner på 10. Och så tystnar han. Han går inte hela vägen. Och så kommer man till Mose. När Gud vill förgöra folket. Herre, utplåna hellre mitt namn i den bok du skriver i. Där har vi ju lite grann samma sak som vi hörde om Paulus. Och där ju Jesus kommer. En profet som är mig lik. 5 Mosebok 18. Alltså Jesus kommer i Mose efterföljd och tar ansvar för helheten. Och det är ju det rabbinerna har sett när man stannar till inför Jesus gestalten. Han är den som för ut tron på den levande guden till hela mänskligheten. Och det kommer som en judisk bekännelse. Och var ligger då ansvaret? Ja, det är förankrat i hjärtat. Framförallt som ska bevaras mot bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Och hur läser man? Jo, man läser helheten. Jag sa det att, är det någon som kan berätta tankelinjen i 5 Mosebok? Ja, vi är inte så bra på det som kristna. För vi har inte läst så mycket. Utan vi håller på och snuttifierar. Men hur gör man? Ja, i synagogan så har man den årliga läsningen. Och där skiljer sig våran evangeliebok, för där har vi ju snuttifierat också. Där vi har våra texter för söndagen, så har vi liksom klipp från ena evangeliet och sen andra evangeliet. Och ibland i nya evangelieboken så är det bara några verser ibland, och så är det hål. Man har inte ens hela kapitlet, utan det är liksom söndertuggat. I synagogan så på Simchat Torah, betyder glädjen över Guds uppenbarelse, betyder det. Det är den högtid man firar direkt efter lövhyddohögtiden. Och då avslutar man läsningen av 5 Mosebok. Men man börjar direkt på 1. För liksom det ska finnas kontinuitet. Och så har vi ju det rabbinska, den tredje nivån. Och den fjärde nivån, när man då använder symbolspråk och ibland också sifferstrukturer för att hjälpa läsaren att ligga kvar i den bokstavliga betydelsen. Den är alltid grundläggande i judisk skriftförståelse, den bokstavliga betydelsen. Men man använder väldigt ofta symboler för att hjälpa tanken. att reflektera vidare. Och den sista bokstaven i femte Mosebok på hebreiska, det är lamed. L. Och den första bokstaven i första Mosebok, det är bet. Börsit, i begynnelsen. Alltså den sista bokstaven är L och den första är bet. De två bokstäverna, det blir ett hebreiskt ord som är lev. Det är ju bara konsonanterna, så stoppar man in en hjälpvokal där. Men alltså L och B, och så när det en B står in i ett ord så blir det mjukt. Då blir det ett V, för då ljuder det som ett V. Lev. Vad är betydelsen på det hebreiska ordet lev? Hjärta. Alltså, läsningen av ordet i sin helhet ska hjälpa till att bevara hjärtat. Och då tar man alltså sista och första bokstaven för att hjälpa att ligga kvar. Och inte bara det. Om ni läser på i tabernaklet, vi kommer att komma dit också de här dagarna lite mer. Men det finns ju ett tempelinstitut idag. Ja, det finns två faktiskt nere i Jerusalem. Där man håller på och tillverkar föremålen till det tredje templet. Man säger inte när eller om det tredje templet ska komma, utan man säger, precis som jag tycker, så underbar syn på det profetiska ordet. Man säger, Gud har sagt till oss, gör mig en boning, en mishkan. Ja, vi gör Gud en boning. Sen när den kommer, det är hans sak. Vi läser i det profetiska ordet, öknen ska grönska. Ja, vi planterar träd. Sen är det Guds sak när öknen kommer att grönska i sin helhet. Alltså att ställa sig till Guds förfogande utifrån hans ord, men att inte föreskriva Gud. Jag tycker det finns ju så oerhört många exempel på detta. Jag läste på nytt John Wimbers bok Helandets kraft. Han var ju på 80-tal, det var länge sedan nu. Och när han där berättar om att han upplevde sig kallad in i en helande tjänst. Ja, men det står ju att vi ska be för sjuka. Så gick han in i den tjänsten. Och det hände inget, det hände inget, det hände inget. Och så står han där, det är lite komiskt när han då har kommit och ska be för en sjuk, febersjuk kvinna. Och så står han vid sängen och så ber han, och så börjar han förklara att ja, förmodligen så kommer ingenting att hända, men nu har vi lagt det här i Guds hand. Och så vänder han sig om, och så när han vänder sig om så går han upp ur sängen och är helt frisk. Och där finns det en sida i mötet med ordet som jag tror är viktigt. Att vara trogen. Inte att det ska vara någon magisk bok, utan att det är en vägledning, alltså glädjen över Guds uppenbarelse. Och så går man in i den och är trogen där. Och just utifrån troheten, så rätt vad det är, i Guds tid, så bryter det igenom. Och då blir det att vi får vila i Guds hand. Och då i tabernaklet, då har ju man, håller man på med att bygga Guds boning. Så man har gjort prästkläderna och så har man vävt de här banden. Alltså leviterna har ett band över hjärtat som är 16 meter långt. Vad är 16? Ja, det är talvärdet på lev. Det hebreiska ordet för hjärta har alltså talvärde 16. Alltså när leviterna snurrar det här bältet med 16 meter, det blir kraftigt, det är ingen liten livrem. Så alltså är det för att få åskådliggöra för sig själv. Det du ska bevara framför allt annat är ditt hjärta. Och därför skulle det snurras. Så alltså både den sista och den första bokstaven, talvärdet, det är såna här saker som, ja, för mig blir det en aha-upplevelse och en hjälp. en hjälp att ligga kvar i tanken vad jag ska värna om i livet. Och en sak till innan vi säger amen ikväll. Jag ska säga lite om information som står där också. Att hebreiskan är svåröversatt. Och många begrepp, många konstruktioner är nästintill omöjligt att hitta en svensk variant på. Jag vill ge er ett exempel. Om ni slår upp profeten Nahum. Om ni slår upp hans namn i en biblisk ordbok så får ni betydelsen tröst. Och det är samma tre, NHM, det är ju de tre konsonanterna. Det är samma tre konsonanter i Nehemja. Och där har vi bara kortformen av Guds namn. Alltså Nehemja, alltså Gud är min tröstare. Det är betydelsen på Nehemjas namn. Men det här ordet kan också betyda ångra. I första Mosebok 6 så står det att när Gud såg människornas ondska så ångrade han att han hade skapat människorna. Det är samma ord som står när Saul har varit till en andebesvärjerska. Då står det att Gud ångrade att Saul hade, att han hade gjort Saul till kung. Och det här för många av oss bibelläsare så blir ju det här lite problematiskt. Har vi en Gud som kan ångra sig? Han är med mig idag men imorgon så ångrar han sig och finns inte där. Det blir ju en rätt osäker situation. Men då har vi alltså det här ordet, om vi tar det på svenska, Nahum. I ordet så ligger ett skeende. Och det här är nästintill omöjligt att uttrycka med bara ett ord. Men om du lyssnar på ordet ångra så ligger ju i det ordet att man har gjort någonting men man önskar att man skulle ha gjort på ett annat sätt istället. Alltså det går från en punkt till en ny punkt. Och det här ordet finns också när Isaks sorg över sin mor Sara har dött. Och då står det att Isak, när han såg Rebecka, så fick han tröst i sorgen efter sin mor. Då står också Nahum. Alltså det som för från en sorglig situation till en trösterik situation. Så när det står att Gud ångrar att han har skapat människorna, så är det inte alls betydelsen, nu skippar jag människan. Utan nu ska jag föra mänskligheten från en sorglig situation, när det har blivit fel och ondskan har tagit över, till en trösterik situation. Alltså skeendet från det som är ledsamt till det som är trösterikt. Alltså när Gud ångrar att han har gjort Saul till kung, så ligger alltså, nu kommer David. Nu kommer Messias konungen. Och det här jag tycker, det blir så fantastiskt med detta med platsnamn och personnamn. Kvar Nahum, Kapernaum. Kvar är by. Kapernaum betyder alltså Nahums by. Och har vi den här omskrivande betydelsen så betyder alltså Kapernaum byn som för från sorgen till trösten. Det är dit Jesus kommer. Det är där han tar sin boning. När han går från Nasaret. Och så bor han i Kapernaum. Han som tar mänskligheten, Abrahams säd eller Abrahams son, tar mänskligheten in i den trösterika situationen. Och här finns det alltså ett sånt oerhört rikt symbolspråk i Bibeln som vill hjälpa oss att få reflektera över Guds plan. Det som Lukas skriver i sitt första kapitel om de händelser som har fullbordats ibland oss. Alltså när det är Svenska folkbibeln jag citerar nu. Det är i Bibel 2000 så står det som har hänt. Men det vad Lukas skriver, det är någonting som har fullbordat, som alltså har påbörjats tidigare. Det går att följa Guds plan i historien när vi läser helheten. Och det är därför jag tycker vi ska inte lämna 2/3 av vår bibel när vi bekänner vår tro. Utan vi ska läsa helheten. För det är utifrån att läsa helheten som vi kan hitta förankringen i hjärtat och få komma in i det ansvar för varann som människor, som Guds medskapare. När Josua tar folket in i landet så går folket från en situation där de har varit bortvända från Gud. De har fått vandra i öknen i 40 år. Det är i den situationen de får leva på under varenda morgon. De plockar manna. Men det är inte där de ska leva. De ska gå in i landet och lära sig att leva av sådd och skörd. Att ta ansvar för sina liv. Och det är alltså, det finns en likhet när Lukas kommer till Apostlagärningarna och berättar om de 7 som ska göra tjänst vid borden. Och sen predikar de ju också. Först är det Stefanos och sen är det Filippos. Så de för ju budskapet. Och det är en sån parallell skildring, för Josua är den som är fylld av helig ande. Han tillsätts med handpåläggning och han får föra folket in där de ska vara. De här 7 männen i Apostlagärningarna 6, de har alla grekiska namn. Och de kommer in i berättelsen när det har uppstått spänning mellan de hebreisktalande och de hellenistiska judarna. Språkförbistring där. Och de beskrivs på samma sätt som Josua. De skulle vara fyllda av helig ande och de blir tillsatta med handpåläggning. Och de är de som får föra den kristna församlingen ut där man ska vara verksam. Alltså man skulle inte bara vara i Jerusalem. Utan man skulle ut i den hellenistiska världen, den grekiska världen. För det var där budskapet om Jesus skulle få föra människor från sorgen till trösten. Ja, nu ber vi. Herre, vi tackar dig att vi får samlas omkring ditt ord. Tack för att du ser till hjärtat. Människor ser till det yttre. Men du, Herre, ser till hjärtat. Och hjälp oss, Herre, att rulla detta band med 16 meter kring vårt hjärta. Låt oss läsa, låt oss leva i den bibliska berättelsen. Så att den får fylla vårt inre. Och så att du får forma oss. Och att vi får vara bärare av det som för mänskligheten från sorgen till trösten. Låt oss få se vilket oerhört djupt och stort sammanhang vi är inympade i när vi har fått blivit inympade i olivträdet. I ditt eget välsignade och heliga namn.